بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi fortsätter att gå igenom denna välsignade bok Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Och det här är den andra lektionen. Och författaren fortsätter att tala om föräldrarnas stora och enorma rättigheter i islam. Och vi gick ju i förra veckan igenom den första hadithen och vi kommer idag inshallah att fortsätta. Och vi hoppar direkt in på den andra hadithen i boken. Och det är en athar som berättas från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Där han säger Ridha al-Rabb fi ridha al-Walid wa sakhat al-Rabb fi sakhat al-Walid. Han så säger Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma att Herren är nöjd om föräldern är nöjd och Herren är arg om föräldrarna är arga. Och den här har också berättats från profeten Muhammed alayhi salam. Yani det är en hadith och det är också en athar. Exakt samma berättelse. Och det är en athar och en hadith som är hassan. Den är godtagbar. Så vad säger här profeten Muhammed alayhi salam? Jo, att Allah är nöjd med dig om dina föräldrar är nöjda med dig. Och Allah är arg över dig om dina föräldrar är arga över dig. Så man förstår av den här hadithen att om man vill göra Allah subhanahu wa ta'ala nöjd, vilket alla borde sträva efter, så ska man också sträva efter att göra sina föräldrar nöjda. Och det här är självklart inom islams ramar. Ibland kanske föräldrarna blir arga för att man inte gör någonting haram. Det ska man inte bry sig om. Till exempel föräldrarna säger raka skägget. Eller säger till tjejen ta av dig hijaben. Klä dig inte med den här stora jilbab och så vidare. Då ska man inte lyssna på dem. Även om de blir arga. Så kommer Allah inte bli arg på dig. För du har gjort det här för Allahs skull. Men om det kommer till saker som är inom islams ramar. Eller saker som är världsliga och tillåtna. Så ska man lyssna och lyda på sina föräldrar. Och försöka att göra sina föräldrar nöjda så gott man kan. Med sitt tal och sina handlingar. För subhanallah, kolla här vilken enorm belöning. Gör du föräldrarna nöjda så gör du Allah nöjd. Gör du dina föräldrar arga så gör du Allah arg. Och i en liknande hadith så sa profeten alaihissalam att lydnad till föräldrarna är lydnad till Allah. Och olydnad till föräldrarna är olydnad till Allah. För Allah har i Koranen beordrat oss att lyda våra föräldrar. Eller hur? Att lyssna och lyda på våra föräldrar. Så gör vi inte det, då har vi varit olydiga. Inte bara mot dem utan också mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och lyder vi dem så har vi gjort det som Allah har beordrat. Och då har vi också lytt Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är ingen liten fråga det här med att vara snäll mot sina föräldrar. Utan det är något väldigt, väldigt stort. Vi går vidare till nästa hadith. Och den kända hadith som ni alla känner till. Och författaren kommer att nämna denna hadith 3 gånger. Under dagens eller hadith som vi kommer att gå igenom. Han säger här kapitel Bab Birrul Um. Kapitlet att vara god och plikttrogen mot sin moder. Och här nämner han hadith, en sahih hadith att en man kom till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam och han sa Men Abar, vem ska jag vara god mot? Vem ska jag behandla bäst? Och då så sa profeten alaihi salam Ummak, din moder. Och mannen sa Men Abar, vem ska jag vara god mot efter min moder? Han sa din moder. Och mannen sa efter henne. Han sa din moder. Efter henne. Han sa din fader. Och sen så sa han. Thummel aqrab fel aqrab. Och sen de som kommer närmast. Och närmast av dina släktingar. Så subhanallah. Här nämns då att man ska vara extra god mot sin moder. Och extra snäll mot sin mamma. Och att mamman har den här rättigheten 3 gånger mer än fadern. Du ska behandla din moder, yani med respekt, 3 gånger mer än din far. Subhanallah. Hon har denna enorma rättighet i islam. Varför? En lärd man som heter Ibn Battal, Det här är ett citat som finns i boken Fethul Bari av Ibn Hajar. Ibn Battal, han säger: det man förstår av denna hadith är att modern är berättigad till 3 gånger mer vänlighet än fadern. Varför? På grund av de svårigheter som modern gick igenom när hon var gravid. 2, när hon födde. 3, när hon ammade. De här sakerna är unikt för fadern, för modern, och inte någonting som fadern har gjort. Och sen så är de förtjänar båda denna godhet på grund av att de har uppfostrat barnet. Så varför förtjänar modern 3 gånger mer bir och vänlighet än fadern? För modern har gjort saker som din pappa inte har gjort. Som ingen pappa på jorden har gjort. Och det är att modern var gravid. Och gravid innebär att hon mår dåligt när hon blir gravid. Och kanske under hela graviditeten. Ni vet, ibland de går och spyr, de kan inte äta viss mat. Och de mår dåligt, de kan inte sova på viss sida och så vidare. De kan inte gå, de får inte benen, allt möjligt. Subhanallah. När hon är gravid så bär hon på dig i 9 månader. Det är svårt. Och sen kommer födseln, vilket också är otroligt svårt. Och innebär en enorm smärta för kvinnan. Och sen inte bara det, hon ammar dig i 2 år och tar hand om dig. Lägger dig, byter dina blöjor, tvättar dig och allting i 2 år. Och det här är inte något som pappan har gjort. Ingen av dessa saker. Men pappan har däremot, han har försörjt dig, han har uppfostrat dig. Så han förtjänar också respekten, självklart. Men just det här att mamman har en väldigt hög position. Och så säger han att det finns en indikation på just det här i Allah subhanahu wa ta'alas uttalande. Yani, jag vill att ni hänger med här. Mamman nämns här 3 gånger för att hon fick de här 3 sakerna, eller har gjort de här 3 sakerna som pappan inte har gjort. Hänger ni med? Ja. Och det här nämns också i Koranen, säger han. Allah indikerar på det i de här 2 verserna. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. Alla säger här att vi anbefall människan, beordrade människan att vara god mot sina föräldrar. Hans moder bar på henne i svårighet och födde honom i svårighet. Och وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. Yani, och sen ammade honom i 30 månader. Allah subhanahu wa ta'ala, och det här är surat al-Ahqaf, vers 15. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat al-Luqman: وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنٍ عَلَى وَهْنٍ. Vi beordrade människan att vara god mot sina föräldrar. Hans moder bar på honom i svårighet efter svårighet. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن. Och hon ammade honom i 2 år. Att människan ska vara tacksam till mig och sina föräldrar, för hon ska tillbaka till mig. Så här finner vi att Allah subhanahu wa ta'ala nämner godhet mot föräldrarna. Och sen särskiljer Allah subhanahu wa ta'ala godhet, eller han nämner modern mer specifikt. För att mamman då bar på barnet i svårighet efter svårighet. Hon födde barnet i denna svårighet. Och hon tog sen hand om barnet med all denna svårighet. Subhanallah. Så att det här tyder på mammans otroliga förträfflighet i islam. En annan sak som ulema också nämner, varför man ska vara extra snäll mot sin mor, är för att många mödrar oftast är väldigt känsliga. De har kanske starkare kärlek och bryr sig mer om barnen. Och de har den här närheten och kontakten till barnen som kanske pappan, han har också, men mamman har den mera. Okej? Okay? Så kvinnan är ibland också lite svagare. Så när barnen är olydiga så tar mamman åt sig ännu mer. Hon blir jätteledsen. Pappan, han kanske, han klarar av det, men mamman blir jätteledsen och sitter och gråter och så vidare. Medan pappan, han är ledsen men han gråter inte och så vidare. Det tar mera på mamman, eller hur? Så därför förtjänar hon också den här extra respekten i islam. Sheikh Abdurrazak al-Badr, han säger en fin sak här. Han säger att man ska vara god mot sin mor. Och de här sakerna som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i dessa verser, är någonting som hjälper oss att vara goda mot våra föräldrar. Du är som muslim ålagd att dyrka Allah och att vara god mot dina föräldrar. Vad är det som hjälper dig att vara god mot din mamma och pappa? Att du tänker på de här sakerna. Att subhanallah, min mamma, hon bar mig i 9 månader. Med största svårigheten. Hon födde mig och det var otroligt svårt. Och sen tog hon hand om mig i 2 år. Förtjänar hon inte min tacksamhet? Förtjänar hon inte att jag lyssnar på henne och lyder henne? Jo, eller hur? Så när man tänker på det här så kommer man att behandla sin mamma väl. Med respekt. Men glömmer man bort det, som att hon är vem som helst, hon är bara en kvinna, hon som lagar mat i köket, då kommer man inte behandla henne med denna respekt. Och man kommer att behandla henne med olydnad. Förstår ni? Så försök alltid att minnas det här som Allah subhanahu wa ta'ala nämner. Att hon bad dig med svårighet, födde dig med svårighet och hon tog hand om dig i 2 år. Subhanallah. Ingen annan människa på jorden har gjort dessa saker för dig. Så denna hadith bevisar att av alla levande människor så är den människan som du ska vara snällast emot och som förtjänar din hängivenhet och din respekt, så är det din mamma. Mest av alla människor. Din mamma, sen din mamma, sen din mamma och sen kommer din pappa. Mashallah. På 4:e plats. Så subhanallah, vilken otrolig rättighet modern har i islam. Och de här verserna nämner inte pappan. Den nämner att man ska vara god mot föräldrarna. Men nämner moderns svårigheter. Men nämner inte faderns svårigheter. Eller hur? Utan nämner bara moderns. Vilken indikation på att mamman har genomgått saker som pappan inte har genomgått. Och sen så sa profeten al-Islam, din far, på 4:e plats. För din far är också den som orsakat att du finns. Den som har försörjt dig och den som också uppfostrar dig. Och sen kommer resten av släktingar, den närmaste och sen den närmaste. Den här hadithen bevisar en viktig sak som vi också gick igenom i förra lektionen. Och det är att sahaba radiyallahu anhum var väldigt måna om att veta att gärningar är av olika nivåer. Men vem ska jag vara snällast emot? Vem ska jag behandla bäst? Folk är inte samma. När folk ska behandlas gott, men generellt vissa förtjänar då att behandlas bättre. Så sahaba var mån om att veta den här kunskapen. Vem är det som är mest berättigad till min vänlighet och till mitt goda beteende? Författaren nämner sen en affär, en berättelse från sahaba i samma kapitel som handlar om just vänlighet mot modern. Och det är en affär som berättas från Ata ibn Yasar. Som sa att en man kom till Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Och ni vet ju alla att Ibn Abbas var en av de kunnigaste sahaba. Och speciellt när det kommer till tafsir på Koranen. En man kom till honom och sa att jag friade till en kvinna. Jag ville gifta mig med en kvinna. Och hon nekade. Och sen kom en annan man och friade till henne och hon accepterade. Så jag blev så svartsjuk att jag dödade henne. Jag dödade henne. Och då så sa den här mannen sen, har jag någon toba? Kan jag ångra mig för den här synden? Och då så sa Ibn Abbas, lever din mor? Lever din mamma? Och då så sa mannen nej. Och då så sa Ibn Abbas, gör toba till Allah. Och närma dig Allah så mycket du kan med goda gärningar. Och sen så gick mannen iväg. Och då så gick Ata fram till Ibn Abbas och frågade honom. Varför frågade du om hans mamma lever? Första frågan. Alltså, han dödade en människa. Vad ska jag göra? Det första han sa, lever din mamma. Varför sa du så för? Och då så sa Ibn Abbas radiyallahu anhuma, jag känner inte till någon gärning som för människan närmare Allah än att vara god mot sin moder. Jag känner inte till någon god gärning som för människan närmare Allah än att vara god mot sin mamma. Subhanallah. Och denna athar är sahih. Här finns många lärdomar i denna berättelse. Och det är viktigt att man fångar upp dessa lärdomar. Inte bara läser alla nästa hadith, utan dessa hadither och athar är fulla med skatter av kunskap som vi alla ska ta åt oss. Den första lärdomen är att Ata sa en man kom och frågade. Han sa inte hans namn. Varför? För att dölja hans synder. Han var en syndare. Och i islam ska man inte avslöja syndare. Alltså man ska inte skämma ut folk. Säga den här mannen han gör den här synden. Utan det är mellan honom och Allah. Generellt så ska man dölja muslimernas brister. De sa bara en man kom. Den här mannen kom då till Abdullah ibn Abbas. Och här finns också en lärdom. Och det är att har man gjort en synd eller någonting som man behöver vägledning i, så ska man vända sig till ulama. Man ska vända sig till de lärda i islam. Om du behöver rådgivning och du behöver finna den rätta vägen, så ska du vända dig till ulama och inte till vem som helst. Så den mannen nämnde då för Ibn Abbas att han hade friat till en kvinna. Och det här bevisar också att det är tillåtet för en man att fria till en kvinna. Och det är också tvärtom tillåtet för en kvinna att fria till en man. Och att kvinnan nekade. Hon nekade och accepterade inte honom. Vilket också bevisar att kvinnan har rätt att neka vem hon vill i äktenskap. Vi har inga tvångsäktenskap i islam. Man kan inte tvinga en kvinna att gifta sig. Man kan inte heller tvinga en pojke att gifta sig. Och tyvärr finns det i vissa muslimska länder tvångsäktenskap, eller hur? Där man tvingas att gifta sig med sin kusin mot sin vilja, eller tvingas att gifta sig med en gammal person och så vidare. Det här är någonting som islam tar avstånd ifrån. Och ett sånt äktenskap ogiltigt förklaras i en islamisk domstol. Så man kan inte tvinga någon att gifta sig i islam. Det är inte tillåtet att tvinga någon att gifta sig i islam. Och sen så kom en annan man till den här kvinnan och hon accepterade då att gifta sig med honom. Så den här mannen blev så svartsjuk att han dödade henne. Han dödade den här kvinnan. Och här nämner Rölema att det här bevisar en annan viktig sak. Och det är det som då kallas för el-rira, svartsjuka. Det finns, man kan säga, två sorters svartsjuka. En positiv svartsjuka och en negativ svartsjuka. Vad är den positiva svartsjukan, el-rira? Det är att en man till exempel älskar sin fru. Och han vill inte att hon är med andra män. Han känner svartsjuka. Att hon skakar hand med andra män, jobbar med andra män. Att andra män kollar på henne. Eller kollar på hans dotter, eller kollar på hans syster. Han känner att det här är fel. Hon är min fru, det här är inte passande. Han har rira. Så han säger åt henne, täck dig islamiskt. Jobba på ett korrekt arbete, skaka inte hand med män och så vidare. För han känner rira. Min fru ska inte göra de här sakerna. Till skillnad från mannen som är dayuth. Mannen som är känslodöd. Som uppmanar sin fru, säger sminka dig. Ha på parfym. Varför har du så långa kläder? Kortare kjol. Och så vidare. Såna här äckliga män kallas för dayuth i islam. Och det nämns i hadithir att paradiset är haram för dem. En man ska ha rira. Han ska gärna känna den här, dessa känslor mot de kvinnor som finns i hans familj. Det här är positivt. Men så har vi den negativa riran. Och det är den här falska och överdrivna riran. Som är tillgjord. Som den här till exempel. Att han var så svartsjuk att han dödade henne. Det här finns inte i islam. Då har man gått över gränsen. Du kan inte mörda folk. Det här tillåter inte i islam. Då har du gått över gränsen. Du har begått en enorm synd genom att mörda denna människa. Och tyvärr, jag har hört också exempel på det här. Att vissa bröder säger jag har rira. Vissa kvinnor klagar. Och säger jag får inte gå ut. Jag får inte träffa systrar. Jag får inte gå på lektion. Jag får inte gå på bröllop. Jag får inte ens lyssna på föreläsningar. För min man säger du ska inte lyssna på en annan man. Jag har rira. Du får inte gå till systrar. Jag har rira. Du får inte gå på bröllop. Jag har rira. Och så vidare. Det här är fake. Det är falskt. Det är överdrivet. Det är extremt i islam. Finner vi i sunna att profeten Alisam sa till kvinnorna, ni får inte gå ut, ni får inte hälsa på andra kvinnor. Ni får inte lyssna på kunskap. Det finns inte i islam. Det här är tillgjort. Det är falsk rira. Där man sätter kvinnan i den här förtryckta positionen. Och sen ännu värre, han kanske förbjuder kvinnor från allt det här. Och så går han själv och jobbar med kvinnor och sitter och skrattar med dem på jobbet. Eller hur? Då, Allah al-musta'an, Allah ihdi, må Allah vägleda honom. Så man ska ha en balans. Man ska inte ha den här extrema riran som vissa har när det kommer till hedersmord. Ja, ah, hon hade pojkvän, jalla, vi slaktar henne. Eller hon gjorde si och så och så vidare. Och där finns tyvärr vissa länder också att de dödar folk med exakt samma anledning. Det här tar islam avstånd ifrån och det hör inte hemma i islam. Så mannen gick då till Abdullah ibn Abbas och frågade honom om han hade någon toba. Om Allah subhanahu wa ta'ala kunde förlåta honom. Och Abdullah ibn Abbas svarade med att ja, Allah azza wa jal kan förlåta det. Och nämnde sen vad han skulle göra. Och det här bevisar en viktig sak och det är att ulema, de lärda, ska aldrig få folk att tappa hoppet på Allahs rahma, på Allahs förlåtelse. De lärda har den här uppgiften. Att de ska aldrig få folk att tappa hoppet på Allahs förlåtelse. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Säg, Mohammed, säg till mina tjänare. De som har gjort fel mot sig själva, misströsta inte Allahs rahma. Ge inte upp hoppet på Allahs rahma. Allah förlåter alla synder. Allah, han är den förlåtande, den barmhärtige. Så man ska aldrig tänka att någon synd, denna synd som jag har gjort, den är för stor. Allah kommer inte förlåta mig. Man ska aldrig tänka så. Det finns ingen synd som är för stor för att den ska förlåtas av Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är den värsta synden? Kyrk. Förlåter Allah kyrk om man ber om förlåtelse? Ja. En person gjorde kyrk hela livet. Han vill bli muslim. Allah suddar bort alla hans synder, eller hur? Ja. Så Allah förlåter kyrk. Allah förlåter mord. Allah förlåter zina, rån, allting. Så man ska aldrig tänka att någon synd är för stor för mig. Men Allah kommer inte förlåta mig. Det här är från shaitan. Jag är för smutsig, jag har gjort för mycket kaos saker. Du vet inte vad jag har gjort. Du kan inte föreställa dig vad jag har gjort. Allah kommer inte förlåta mig. Det här finns inte i islam. Utan Allah azza wa jal förlåter alla synder. Och Allah azza wa jal älskar att man ber om förlåtelse. Allah blir glad om man ber om förlåtelse. Och han vill att vi ska be om förlåtelse dag in och dag ut. Mashallah. Och vem är det? Och det här beviset här är också att han vänder sig till ulema. Och ulema känner till detta. Att Allah förlåter allting. Till skillnad från till exempel hadithen om mannen som dödade 99 personer. Ni vet den, kända hadithen. Mannen som mördade 99 personer. Han gick till en person som han trodde var värsta sheikhen. En man som typ dyrkade Allah hela tiden. Han gjorde salah, han fastade och allting. Han såg jättereligiös ut. Och han sa till den här mannen, men han var jahil. Han sa till mannen, jag har dödat 99 människor, kan Allah förlåta mig? Så mannen, va? Du har mördat 99 människor? Nej. Det är för stor synd. Allah kommer inte förlåta det. Så mannen blev arg och dödade honom också. Ja? Och så gick han till en riktig alim som hade kunskap om islam. Och sa, jag har dödat 100 människor. Kan Allah förlåta mig? Vad sa han? Vad är hindret mellan att Allah ska förlåta dig? Vad är det som ska göra att Allah inte förlåter dina synder? Allah förlåter alla synder. Men flytta till ett bättre ställe. Där folk dyrkar Allah. Det här landet är inte bra. Och så flyttade han dit och han dog på vägen, men i alla fall han kom in i paradiset, han blev förlåten. Så här är en riktig sheikh, en riktig alim, den som får folk att ha hopp och inspirerar folk att göra toba och att Allah azza wa jalla är förlåtande, påminner ständigt folk om att Allah är förlåtande. Så han sa då till mannen, eller frågade mannen om hans mamma lever. Första frågan, han säger, jag har mördat en människa. Ibn Abbas säger, lever din mamma? Han vill göra toba, han säger, lever din mamma? Nej, min mamma har dött. Och sen varför? För om hans mamma skulle leva så är den bästa gärningen att vara god mot sin mor. Den bästa gärningen jag känner till är att en person är god mot sin mamma. Mamma har dött, vad sa han då? Gör toba mellan dig och Allah och gör så mycket goda gärningar du kan. Försök närma dig Allah med goda gärningar. Varför? För goda gärningar suddar bort de dåliga. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Allah säger i Koranen, de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Så generellt, har man gjort synder, vilket vi alla gör, så ska man göra goda gärningar. När du ber blir du förlåten. När du fastar blir du förlåten. När du gör dhikr du blir förlåten. Du gör toba du blir förlåten. Du gör en god gärning du blir förlåten. Ja? Och sen så sa han då det här att jag känner inte till någon gärning som för människan närmare Allah än att vara god mot sin mamma. Mashallah. Att vara god mot sin mamma är från de bästa av gärningar och skulle sudda bort till och med de största av synder. Mashallah. Så förstår ni nu vilken enorm position det har i islam att vara god mot sin mamma? Förstår ni? Här finns också en annan lärdom. Och det är att Abdullah ibn Abbas var väldigt försiktig. Han sa, jag känner inte till någon gärning. Han sa inte, det finns ingen gärning. Han sa, jag känner inte till. Och det här är, yani, som ulema säger, med diqqat ikhtiyar al-ibarat. Att man, de var väldigt noga med att välja dess, yani, vad de säger för någonting. Ödmjukhet. Yani, det här är det som jag vet. Det kan finnas någon kunskap som jag inte vet. Men det som jag vet är att det här är bäst. Förstår ni? Och därför finner man ofta det här när man frågar ulema. Har du hört den här hadithen? Han säger inte, det finns inte. Den här hadithen finns inte. Utan han säger, jag har inte hört den. Väldigt sällan säger han, den finns inte. Han säger, jag har inte hört den. Eller vad vet du om den här frågan? Det jag känner till är det här. Det här är min kunskap och så vidare. Och de är försiktiga med att säga så här, eller 100% och så vidare. Utan man använder dessa termer som då tyder på ödmjukhet. Sen säger författaren Bab Birul Ab, kapitlet att vara god mot sin far. Kapitlet att vara god mot sin far. Och här nämner han samma hadith som innan. Fast det är då det berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han sa att en man sa, ja Rasulullah, vem ska jag vara snällast emot? Och då så sa han, din mor. Vem efteråt? Han sa, din mor. Vem efteråt? Han sa, din mor. Och sen så sa han, din far. Samma hadith som innan. Och också att Abu Huraira berättar att en man kom till profeten alaihissalam och han sa, vad ska jag göra för någonting? Vad beordrar du mig att göra? Och då så sa han, bir ummak, var god mot din mor. Vad ska jag göra efter det? Var god mot din mor. Vad ska jag göra efter det? Var god mot din mor. Vad ska jag göra efter det? Var god mot din far. Fjärde gången. Så det är ungefär samma hadither som innan, mashallah. Och det här kapitlet nämner också författaren först kapitlet om att man ska vara god mot sin mamma. Men sen kapitlet att man ska vara god mot sin far. Så att man inte glömmer bort. Bara tänker, ja, men det är bara mamma. Pappa har också en otrolig status i islam. Efter modern, i vänlighet, så kommer pappan. Och sen kommer resten av folk. Släktingar och så vidare. Men att pappan kommer då på den här platsen. Och man ska inte heller glömma bort pappan. Och här nämner också ulema som Sheikh Zayd i förklaringen på denna bok. Att man ska vara god mot sina föräldrar på alla möjliga sätt. Med tal, med sitt tal och sitt agerande. Ska man behandla sina föräldrar med största respekt och göra de bästa gärningar som man kan. När de lever. Och även när de har dött. Hur kan man vara snäll mot sina föräldrar som har dött? Ja. Man gör dua för dem. Man skänker sadaqa åt dem. Man kanske åker på umra eller hajj åt sina föräldrar. Och att man också nämner sina föräldrar med gott. Man talar gott om sina föräldrar bland resten av folk. Och att man också behandlar sina släktingar väl. För tänk dig, föräldrarna dör och du bryter kontakten med släktingarna. Med pappas släktingar, mammas släktingar. Hur kommer det att se ut? Det är en skam, eller hur? Det är en skam att du gör på det sättet. Du behåller familjekontakten. Och du behandlar också släktingarna väl. Och de lärarna nämner också att du behandlar vännerna till dina föräldrar väl. De personer som dina föräldrar ärade ska du också ära. Det är också skamligt. Din pappa dör och så träffar du hans bästa kompis. Du kanske inte ens hälsar på honom på gatan. Vad kommer han att känna? Som han alla, min bästa kompis, son hälsar inte på mig och så vidare. Det är också en skam till föräldrarna som har dött. Så att man behandlar dem också med största respekt. Vi går vidare till den sista berättelsen för idag. Författaren säger Bab linul kalam liwalidei. Kapitlet att tala mjukt till sina föräldrar. Att tala mjukt eller vänligt till sina föräldrar. Och han nämner där en berättelse från Taislata ibn Maysan. Som sa att jag var med en najadat. Och en najadat var en vilsen sekt från Khawarij. Och jag gjorde vissa synder som jag trodde var från de stora synderna. Så jag nämnde det här till Ibn Umar. Till Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Och då så sa Abdullah, vad är det för synder du har gjort som du tror är från de stora synderna? Och då så sa mannen, den här synden och den här synden. Och då så sa Abdullahi, de här synderna är inte från de stora synderna. Utan de stora synderna är 9 stycken i antal. De är 9 stycken i antal. El ishraku billah. Att dyrka någonting annat än Allah. Wa qatlun nasima. Och att döda en oskyldig människa. Och att fly från slagfältet. Wa qadful muhsana. Och att smutskasta en oskyldig kvinna. Wa aklu riba. Och att ta ränta. Wa aklu malul yatim. Och att ta de föräldralösa barnens pengar. Wal ilhadu fil masjid. Och att förtrycka eller göra orättvisa i moskén. Och att göra narr. Och att vara så olydig mot sina föräldrar att de gråter. 9 stycken synder. Och sen sa Ibn Umar till mannen. Vill du räddas från elden och gå in i paradiset? Vill du räddas från elden och gå in i paradiset? Och då så sa mannen. I wallah. Ja, vid Allah. Och då så sa Ibn Umar. Lever dina föräldrar? Och mannen sa nej, min mor lever. Alltså min mor lever, min pappa har dött. Och då så sa Ibn Umar, för wallahi, om du talar gott till din mor och matar din mor och håller dig borta från al-kabair så kommer du gå in i Jannah. Och denna hadith är sahih. Här finns också jättemånga lärdomar. Den här mannen, mashallah, fick tawfiq av Allah azza wa jall att vända sig till en person från ulama. Som den förra mannen. Men den här mannen hade inte bara gjort någonting fel. Den här mannen hade också varit med en sekt som var vilse. Det fanns en sekt som hette Khawarij. Och den här sekten är den första sekten som uppkom. Som gick vilse från den korrekta islam. Har ni hört om den här sekten? Det var de som mördade Uthman radiyallahu anhu. Det var de som mördade Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Och det var de som sen krigade mot sahaba. Och den här sekten är extrema. De säger att en muslim som syndar är kafir. En muslim som syndar är kafir. Och det är halal att döda honom. Och profeten Al-Islam har varnat för den här sekten i jättemånga hadither. Och han har nämnt dem med namn. Och han har nämnt att de kommer finnas kvar till domedagen. Och han har nämnt deras egenskaper. Och Khawarij finns kvar idag. Som de här grupperna som säger att muslimer är kuffar. Och sen gör jihad, de säger jihad i muslimska länder och döda muslimer. De här är khawarij. De har gått ut från den rätta förståelsen av islam. Och de är extrema. De är extrema i sin tolkning av islam. Och därför hade den här mannen också dessa extrema åsikter. Att han gjorde vissa saker som kanske inte ens var en synd. Eller det var en mindre synd. Och han trodde att han hade gjort en stor synd. Men alhamdulillah, han gjorde det rätta. Han gick till ulema, han gick till de lärda. Och inte bara vem som helst, han gick till Abdullah ibn Umar som var en av de kunnigaste av sahaba. Och frågade honom, och så har jag gjort de här synderna. Är det här saker som är förbjudet? Är det här saker som är haram, yani? Och här finns också en annan tankeställare som ulema nämner. Och det är att den här mannen, när han var i ett dåligt sällskap, så fick han fel förståelse av islam. Han trodde att små synder eller vanliga saker var stora synder. Och så är det. När man är med extrema människor så blir man också själv extrem. Man blir påverkad. Eller är du med folk som tar för lätt på religionen och syndar så kommer du också att få samma inställning. Så vem ska man vara med? Man ska vara med de som går medelvägen. De som har den korrekta och rätta förståelsen av islam. Annars kommer man halka. Man blir påverkad av sina vänner. En annan sak också här är att han, alhamdulillah, gick till sahaba, han gick till ulema för att fråga. Khawarij, den här sekten, och andra av Ahlul Bidda som har avvikit från sanningen, har en viss egenskap. Och det är att de försöker att avskärma folk från ulema. Allah säger i Koranen, om ni inte vet, fråga de lärda. Och de lärda hänvisar folk och vägleder folk till den rätta vägen. Folket av Bidda är på fel väg. Och de vill att folk ska gå deras felaktiga väg. Och de vet att om folk lyssnar på ulema så kommer de att lämna dem. De kommer lämna deras sekt och börja att följa sanningen. Så vad gör de för någonting? Khawarij och andra grupper. De försöker avskärma folk från ulema. De säger gå inte till dessa ulema. Lyssna inte på dessa lärda. De säger inte sanningen. De är rädda för kungen. De är inte rädda för Allah. De jobbar åt kungen. De är spioner, de är agenter. De är köpta. De är madakhila. De är hit och dit och dit. De hatar mujahidin. Så folk tänker, subhanallah. De baktalar folk. Så folk tänker, audhu billah, vad är det här för ulema? Jag litar inte på dem. Och de får folk att tappa förtroende för ulema. Och tyvärr, det här kan man säga idag. Eller hur? Man skriver på Facebook, men det här är fel systerbroder. Sheikh Fawzan sa, lyssna inte på honom. Han går inte att lita på. Lyssna inte på han och han och han. Du ska lyssna på den här okända sheikhen som sitter i fängelse. Och knappt har någon islamisk utbildning. Han säger sanningen och så vidare. Och det här är felaktigt. Och det här var exakt det som Khawarij gjorde på sahabas tid. När Abdullah ibn Abbas skulle debattera med Khawarij. Han gick till dem, de var flera tusen. För att debattera med Khawarij och försöka få dem tillbaka på sanningen. När han började att komma med argument, vad sa han för någonting? Lyssna inte på honom. Han är från Quraysh. Och Allah säger om Quraysh att de är ett folk som argumenterar. De tjafsar. Belhum qawmun khasimun. Och den här versen handlar inte alls om muslim. Den handlar om kuffar. Men de feltolkar Koranen. De har ingen förståelse av Koranen. Och tar verser om kuffar och implementerar på muslimer. Och på sahaba. Och på ulema. Förstår ni? Så då blev vissa sanna. Vi ska inte lyssna på honom. Och samma sak idag. De kommer med den här skrämselpropagandan för att försöka få folk bort från ulema. Och själva har de inga ulema utan bara okunniga människor. Så det här ska man akta sig för. Men alhamdulillah, den här mannen, mashallah, fick taufik från Allah Azza wa Jal och hamnade rätt. Och frågade då Abdullah ibn Umar om den här saken han hade gjort, om det var en stor synd eller inte. Och då så sa Abdullah ibn Umar att det här inte var en kabira. Det var ingen stor synd. Utan de stora synderna är 9. Då kommer vi till en fråga. Det finns stora synder och små synder. Vad är det som definierar en synd och gör den till stor eller liten? Det här har vi talat om förut. Är någon som minns? När klassas en synd som stor och när klassas en synd som liten? Ja.
Så hur man ser på synden.
Ja, men mer konkret, om lärda brukar säga.
Det finns kontinuerlighet i en synd. Om man gör det ofta och man tar lätt på den. Och en synd, alltså också ung och gammal.
Nej, men ni hoppar över det viktigaste.
Jag är inte säker, men om det finns ett straff.
Nej. Om det har nämnts ett straff, att den som gör den här synden straffas i dunja, stenas, piskas, man hugger av handen, jag vet inte vad, då är det en stor synd. Eller det nämns ett straff i nästa liv. Han går till Jahannam, han straffas på domedagen, han straffas i graven. Då är synden stor. Någonting annat som definierar en stor synd? Bilal. Om profeten Muhammad al-Islam sa att den som gör den här synden, den som gör denna synd är inte från oss. Men rashana falisa minna. Den som bedrar oss är inte från oss. Så om profeten al-Islam säger att den som gör den här synden inte är från oss, då förstår man också att det är en stor synd. Eller en tredje sak också. La'na. Om det nämns att den som gör den här synden får förbannelse. Allah förbannar den som gör det här. Profeten al-Islam, änglarna förbannar den som gör denna synd. Då förstår man också att det är en stor synd. Eller det nämns att han går inte in i Jannah. Allah kommer inte prata med honom på domedagen. Då är det också en stor synd. Så det här är stora synder. Resten av synder som inte har dessa saker klassas som små synder. Okej? Okay? Och här så sa Abdullah bin Umar att de stora synderna är 9. Är de stora synderna bara 9 eller är de mera?
De är mer.
Men han ville här indikera på att de här stora synderna är det här 9 stora synder. Men de är mera. Som Abdullah ibn Abbas sa, att de stora synderna är närmare till 70. De är närmare till 70. Och därför har vi Kitab al-Kabair av Imam al-Dahabi som nämner ungefär 70 synder. Taib. Och sen så rabblade han upp dessa 9 synder. Den första och den värsta och grövsta synden är al-ishraku billah. Att dyrka någonting vid Allahs sida. Att dyrka någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Att dyrka en staty, en ängel, ett helgon, en människa, en profet. Det här är från de grövsta och värsta av synder som finns. Det är den värsta synden. Och om man dör med synden kyrk så kommer man aldrig att bli förlåten och aldrig att få gå in i paradiset. Utan den personen kommer brinna i helvetet för alltid. Så kyrk är den värsta synden som finns. Och sen så sa Abdullah ibn Umar, وَقَتْلُوا النَّسْمَ. Och att döda en själ. Genom att döda en människa. Och i vissa hadither att döda en oskyldig människa. Det är den grövsta synden också, att döda en oskyldig människa. 3. Wal firaru min az-zahf, att fly från slagfältet. Om det är en riktig, korrekt jihad fi sabilillah, om man är med armén och man ska möta fiender, så får man inte fly från slagfältet. Du ska stå kvar. Och du ska inte gå bakåt, du ska gå framåt. Subhanallah. Förutom om det skulle vara en slags, vad heter det, krigsstrategi, att ledaren i kriget säger vi drar oss tillbaka och attackerar från ett annat håll på ett annat sätt och så vidare, då är det tillåtet. Men det är inte att fly. Det är ett drag i krig. Men vi talar här om att fly från slagfältet. Du slänger pistolen och du springer. Det här är från de stora synderna i islam. Den fjärde synden var qadful muhsana, och att smutskasta den rena kvinnan. Och det nämndes också i en liknande hadith i Bukhari och i Muslim, så nämnde profeten al-islam, han sa akta er för de 7 förgörande synderna. Och han nämnde typ alla dessa synder nästan. Och han sa waqadful muhsanat al-ghafilat, och att smutskasta och anklaga de oskyldiga, rena och ovetande kvinnorna. Vad menas med det? Att man kallar en tjej för zania. Du säger till en kvinna, hon har gjort zina. Hon har varit med en kille. Eller att du säger som vissa ungdomar gör, hon är en hora. Till exempel. Det här är väldigt allvarligt i islam. Väldigt allvarligt i islam att gå och säga att folk har gjort zina. Hon är en hora. Eller den här killen har gjort zina. Eller han är en bög. Och så vidare. Att anklaga folk för såna här saker. Det kallas i islam för qadf. Det är haram i islam att se fula saker till en muslim. Att baktala en muslim. Men när man kommer med sådana saker som kränker människans ära. Och speciellt kvinnor. De är mer utsatta. Om du säger till en kille, ja, men han var med en tjej. Det är så här, han är keffig. Men en tjej, hon var med en kille. Uff, hon är värsta smutsig, eller hur? Det är så folk tänker. Hon förlorar sin ära och sin status. Och hon blir det här H-ordet, eller hur? Så att det blir mycket allvarligt att anklaga en kvinna för någonting. Och i ett muslimsland som styrs med sharia, om du anklagar en person och säger hon har gjort zina, hon har varit med en kille, hon är en hora, så kan hon anmäla dig till polisen. De kommer att hämta dig till domstolen. Och om du inte hämtar 4 pålitliga vittnen som har sett henne ligga med en kille, så ska du piskas 80 piskrapp offentligt framför folk. Och du kommer klassas som en fasiq, en syndare resten av livet. Om du inte gör en uppriktig tauba. Förstår ni? Mycket grovt att anklaga en muslim för dessa synder. Så man ska vara försiktig med att säga de här sakerna. Hon har gjort så, han har gjort så och så vidare. Även om du vet det. Måste ha 4 vittnen. Så man ska vara försiktig med detta. Man ska inte gå och anklaga folk till höger och till vänster. Wallahul musta'an. Och samma sak, killar får man inte heller anklaga. Han är si, han är så. Eller vissa som säger, du kallar vem du berättar vem, säger du bög. Det är också värsta qadf att kalla en person för det. Säger du lot igen, det betyder du är homosexuell, du har haft sex med en annan man och så vidare. Det är också en anklagelse som man måste hämta bevis för. Så man ska vara försiktig med de här anklagelserna. För det är från de stora synderna. Och sen så sa Ibn Umar wa aklu riba, och att ta ränta. Och han sa ordagrant att äta ränta. Varför? För när man tar ränta så är det väldigt vanligt att man köper någonting för dessa pengar och man sen äter det, man konsumerar det. Och därför så säger man att äta ränta. Men det som menas är att ta ränta. Och Allah nämner också det här i Koranen. Alladina ya'kuluna riba. De som äter ränta. Men det betyder de som tar ränta, de som handlar med ränta, handskas med ränta. Det är också från de största och grövsta av synder i islam. Man får aldrig ta ränta, kräva ränta och så vidare. Eller ta räntelån. Det här är från de grövsta och värsta av synder i islam. Och den som tar ränta, Allah subhanahu wa ta'ala säger att han har ingått krig mot Allah och hans profet. Krig. Krig mot Allah subhanahu wa ta'ala och hans profet. Och han kommer att återuppstå som en galning på domedagen som är besatt av djävulen. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala. Och han kommer att brinna i elden. Allah nämner en väldigt lång tid kommer han brinna i elden. Subhanallah. Så ränta ska man hålla sig borta ifrån. Man ska säga till banken att man vill ha ett räntefritt konto. Får man ränta ska man ge bort den. Man ska inte behålla den. Man ska aldrig ta lån med ränta, köpa hus med ränta, köpa bil med ränta. Och tyvärr, vissa muslimer idag tar väldigt lätt på detta. De köper bil och hus med ränta. Och när man frågar varför, säger man, vi bor i Sverige. Subhanallah, mashallah, det blev halal. För att du bor i Sverige. Finns det här i islam? Att någonting haram blir halal för att du bor i Sverige. Finns det i islam? Finns inte i islam. Haram är haram, eller hur? Så man får inte ta såna här lån och hit och dit. Och man ska inte lyssna på såna här konstiga fatawa som säger att det är tillåtet. För att vi har en speciell situation i Europa och så vidare. Kan du inte praktisera islam i Europa? Tagga. Åk hem till ditt hemland. Förstår ni? Och man ska inte börja sätta sig in i såna här haram saker. Och sen så sa Ibn Umar att ta de föräldralösa barnens pengar är också en av de stora synderna. När man som muslim tar hand om ett föräldralöst barn, en yatim, och personen, barnet kanske har ärvt pengar som man förvaltar över, så får man inte ta mer än vad man behöver. Man får ta till att betala uppehälle, till att köpa mat, köpa kläder och så vidare. Men man får inte ta från barnets pengar till sig själv. Och Allah säger att den som gör det äter eld i sin mage. Han äter eld i sin mage. Det är också från en av de stora synderna. Och sen så sa Ibn Umar, wal ilhadu fil masjid. Och att göra yani överträdelser och synder i moskén. Att synda är haram i islam. Men att synda i moskén är ännu värre. Eller hur? Moskén är den bästa platsen på jorden. Som det har nämnts i Sahih Muslim. Profeten Muhammad al-Islam sa att den mest älskade platsen hos Allah på jorden är moskén. Och moskén är till för att dyrka Allah, göra dikr och läsa Koranen. Så man ska inte synda i moskén. Göra massa haram i moskén. Sitta och lyssna på musik och kolla på haram i moskén. Det här är mycket allvarligt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det får man inte göra. Vad ska vi säga till de människor som idag i islams namn sätter på sig ett självmordsbälte och går in i moskén och spränger sig själv i luften och tar självmord och dödar folk som gör salah? Ligger han bra till oss, Allah subhanahu wa ta'ala? Nej, det gör han inte. Och han är verkligen från de som klassas under detta, wal ilhadu fil masjid, att man gör dessa avvikelser i moskén. Vi talar om små synder. Det här är självmord, en kabira, stor synd. Döda muslimer, den största synden efter kyrk. I vart? I moskén. Och när folk gör vad? De folk ber. Och profeten Al-Islam, han sa, jag har förbjudits från att döda de som ber. Men de här khawarij, nej, det är halal. Det är jihad och mashallah, det är en one way ticket to Jannah. Subhanallah. Nej, det är en one way ticket to hell. Till helvetet. Och det är en jihad fisabili shaitan. Och det är skamligt. Vad ska kuffar tänka? Det var självmordsbomb i Pakistan, i Somalia. 20 dog i moskén och så vidare. Muslim spränger en bomb i moskén. Hur ska kuffar se på oss? Ska de ta oss seriöst? Att vi, mashallah, respekterar moskén, vi respekterar muslimer. Allah al-musta'an. Och sen så sa han, och den som gör narr av andra. Den som gör narr av andra. En muslim gör inte narr av folk. La yaskhar qawmun min qawm. Allah säger att ett folk får inte göra narr av ett annat folk. Man ska inte reta folk. Hans utseende, hans kläder och så vidare. Man gör inte narr av folk. Och sen så sa han den sista. Och att en person är så olydig att hans föräldrar börjar gråta. Att en person är olydig mot sina föräldrar. Det är från de största av synder. Al-uquq. Uquq al-walidain. Men så olydig att hans föräldrar börjar gråta. Eller någon av dem börjar gråta. Då har man verkligen fallit in i någonting haram. Bara olydnad mot föräldrarna är från de största av synder. Men om de börjar gråta så har du gjort någonting ännu värre. Och subhanallah, man har hört om föräldrar som gråter. I Sverige. Över att deras barn hänger i centrum. Deras barn säljer knark. Deras barn ber inte. Deras döttrar och pojkvän har inte hijab och så vidare. Och föräldrarna känner sig hjälplösa. Eller hur? De kan inte göra någonting. Barnen säger, men jag är 18. Gör du någonting, jag ringer polisen. Jag ringer SOS. Subhanallah. Vad ska de säga till Allah på domedagen? Vad ska de säga till sina föräldrar? Din mamma sitter hemma och gråter. min pappa blir gråhårig, galen. Så det ska man akta sig för. Utan man ska göra sina föräldrar glad, nöjd. Man ska vara ett bra barn. Som lyder Allah subhanahu wa ta'ala, lyder sina föräldrar. Som tillför någonting gott i samhället. Inte någon person som är en börda och en plåga. Och sen så sa då Abdullah ibn Umar, vill du in i paradiset och räddas från elden? Vill du in i paradiset och räddas från elden? Och det här är det som alla strävar efter. Att räddas från helvetet och gå in i Jannah. Och här använde han en uslob som kallas för tarib och tarhib. Att man uppmanar och avskräcker. På svenska säger morot och piska. Islam har det här. In i Jannah, mashallah, det är moroten. Det man uppmanar till. Man skrämmer också folk helvetet. Man har den balansen. Så mannen sa, i wallahi. I, yani, ja, man betonar verkligen. I wallahi. Jag vill in i paradiset. Och då så sa Abdullah ibn Umar, lever dina föräldrar? Han sa, min mamma lever. Och då så sa han, för wallahi, om du talar mjukt till din mor och matar din mor så kommer du att gå in i Jannah så länge du undviker de stora synderna. Vad skulle han göra för någonting? Han skulle tala mjukt till sin mor. Och det är rubriken på kapitlet, eller hur? Bab linul kalam li walidei. Kapitel, att tala mjukt till sina föräldrar. Och därför nämner författaren den här hadithen. En muslim ska tala snällt och mjukt till sina föräldrar. Man ska inte höja rösten. Man ska inte vara kaxig. Man ska inte tala hårt till sina föräldrar. Man ska inte säga emot sina föräldrar. Och islam har gjort det haram att säga uff till sina föräldrar. Och uff, de säger, det är det minsta ordet av missnöje man kan säga. Uff. Yani, det minsta du kan säga av missnöje. Det är inte ett ord, alltså det har ingen betydelse, eller hur? Uff. Det är haram, vad ska vi då säga om allting annat? De som säger till sin mamma, du är taskig, du gör ingenting, du, och så vidare. A'udubillah. Subhanallah. Så tala mjukt till dina föräldrar. Tala vänligt till dina föräldrar med respekt. Höj inte rösten. Och lyd dem i det som de säger. Och mata din mamma. Mata också din mamma. Det är också för de bästa av gärningar. Ta hand om din mamma, köp mat, laga mat, bjud på mat och så vidare. Så kommer du att gå in i Jannah om du lämnar de stora synderna. Mashallah. Så subhanallah bröder. Många frågar ju hur man ska komma till paradiset, eller hur? Hur man ska räddas från elden. Och svaret är inte så långt bort. Du behöver inte åka till andra sidan jorden, utan svaret finns i ditt eget hem. Eller hur? I ditt eget hem finns den största jihad. Ja? Att vara god mot din mamma. Ta hand om din mamma, din pappa. Och hjälpa dem i deras världsliga saker. Det här är en väg in till paradiset. Och författaren kommer nämna massa med bevis på detta. Det här är bara ett smakprov. Så subhanallah, vi nämnde ju förra lektionen hur vissa människor har fått allting fel. Att de behandlar sina kompisar jättesnällt. Med värsta respekten. Gänget, kompisarna, bröderskap. Ska aldrig challa, jag vet inte vad. Sen hemma, han behandlar sin mamma som värsta slavinnan. Som skit. Subhanallah. Då är man helt ute och cyklar. Då har man inte förstått någonting alls, eller hur? Det ska vara tvärtom. Behandlar mamma med så större respekt än kompisarna, då kommer i andra hand igen. Eller hur? Så inshallah, jag hoppas att budskapet har kommit fram. Och vi avrundar därför idag. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.